Ni som har varit här i kyrkan förut vet att vi har ett problem med vattnet i den här kyrkan. Det är ett ganska ovanligt problem, men ni som inte har smakat på det kan smaka i en kran här efter gudstjänsten, så ska ni få känna att i den här kyrkan går det inte att få kallvatten, utan det blir bara ljummet. Det kommer inte ner i en liksom skön dricktemperatur, utan riktigt mjäkigt, ljummet blir det bara. Och jag ångrar alltid att jag aldrig kommer ihåg att ställa in en kanna i kylen så man kan få kallt vatten här, för det finns inte i kranen av någon anledning. Hej förresten, kul att se er alla här idag, ikväll. Jag är väldigt väl utrustad här med två mikrofoner och tre sorters dricka till den här predikan. Den här fungerade inte. Jag ska ta med den innan jag fortsätter. Den får hänga där. Be gärna tillsammans med mig nu innan jag säger för mycket. Tack gode Gud för att vi får vara här. Jag ber dig Gud att du öppnar våra ögon nu för ditt ord. Jag tackar dig att vi får öppna Bibeln och ta del av det du har sagt. Öppna våra ögon och våra hjärtan för ditt ord. Tack för att du ser var och en här inne vad vi kommer med. Jag ber att du nu ger oss av din heliga ande, att du kommer och är mitt ibland oss som du har lovat. Amen. Den här predikan handlar om ljummet vatten. Det var inte bara för att få skryta som jag tog en sipp av det här varma, goda kaffet. Jag tar en till. Och den här iskalla, goda kolan. Ett ögonblick. Och det här ljumma vattnet, det ska jag inte dricka mer av. Vi ska läsa den här bibeltexten som Julia läste ur i början, och så ska vi få analysera lite varmt och kallt vatten. Det står så här. Wow, en vägg av text. Den ska vi bära med oss hela predikan här. Så säger han som är amen, det vill säga Jesus, det trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm, men nu är du ljum och varken varm eller kall, och därför ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik, och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Jag tillrättavisar och tuktar alla dem jag älskar. Visa iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Om man har druckit ljummet vatten en gång, så vet man vad kommer man förstå den här predikan på ett extra bra sätt ikväll. Låt mig berätta om den ganska stora blomstrande staden för 2000 år sedan som heter Laodikeia. Det här är Jesu hälsning till församlingen i Laodikeia. Och Laodikeia låg i nuvarande Turkiet. Och det var som sagt en blomstrande stad för ungefär 2000 år sedan. Det var så att det gick två stycken stora handelsvägar rakt igenom staden, vilket gjorde den idealisk för handel. Man hade stora marknader där och man bedrev ett eget bankväsende Man hade en egen bank, vilket var riktigt stort på den tiden. Så man var tät, kan man säga. Det fanns gott om cash, vilket gjorde dem väldigt framgångsrika i Laodikea. Man hade även en speciell sorts får som gav en ännu mer speciell sorts ull som var mörk, som skimrade i lila tydligen, eller som var väldigt mörk så svart. Och den gjorde man speciella ytterplagg med som man kunde sälja dyrt runt om i hela landet. Så inte nog med att man hade sin bank, man hade också den här textilindustrin som man var vida känd för i Laodikea. Och man var riktigt stolt över den också om man bodde där. Och som om inte det var nog med framgång så hade man också en väldigt utvecklad och civiliserad medicinsk forskning i Laodikea. Man var specialist på ögonsalva. Man hade något särskilt bra, något särskilt bra mineral i marken där som gjorde att den salvan man gjorde lyckades bota många ögonsjukdomar. Invånarna i Laodikea hörde till antikens allra rikaste. De levde i överflöd och välfärd och var väldigt stolta över det de hade åstadkommit i stan. De var till och med så stolta att när staden raserades av den för andra gången av en jordbävning, så sa Rom att vi hjälper gärna till att bygga upp en stad. Men i Laodikea sa man, vi behöver ingen hjälp. Vi klarar det med våra medel. En sån jargong rådde i Laodikea. Men en sak hade man inte i Laodikea, och det var en stor brist. Man hade inget, precis som i den här kyrkan, man hade inget vettigt vatten. Norr om staden, i Hierapolis, ungefär 10 kilometer norr om Laodikea, så fanns det heta källor. Det var som liksom kokande vatten i marken där som man kunde ta upp. Och varmvatten är grymt, som till exempel kaffe. Gott och hälsosamt och användbart. Och det fanns 10 mil norr om staden. En bit öster om staden så fanns det fräscht kallvatten som flödade. Men det var också utanför stan. Så i själva Laodikea, som den här texten handlar om, så fanns det inget bra vatten. Så vad man gjorde då, det var att dra vatten norrifrån och österifrån till Laodikea. Men problemet var att när vattnet kom fram till Laodikea så var det ljummet. Och ni kanske vet hur det är att dricka ljummet vatten, va? Det smakar, eller det känns bara sunkigt. Medans varmvatten, som sagt, hälsosamt, fräscht och gott. Kallvatten i olika former. Fräscht, gott, hälsosamt och användbart. Men ljummet vatten, ingen gillade ljumna vattnet. Det är inte användbart. Så nu vet ni vad ni behöver veta om Laodikea och vatten för att ta er an den här texten en gång till. Vi läser från början igen. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sanna vittnet. Början till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm, men nu är du ljum och varken kall eller varm. Och därför skall jag spy ut dig ur min mun. Alltså, Jesus här är extremt hård mot en av sina församlingar. Jag känner dina gärningar, alltså jag vet vad ni håller på med, jag vet vad ni gör. Och ni är varken kalla eller varma. Alltså, ingen i församlingen gick miste om poängen med den liknelsen. Varmvatten, gott användbart. Kallvatten, gott användbart. Ljummet vatten, oanvändbart. Alltså, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm. Men nu är du ljum och varken varm eller kall. Och därför ska jag spy ut dig ur min mun. Alltså, det vill jag inte, det kan jag inte dricka. Det vill jag inte ha i min mun. Det står, ja precis, precis. Och när jag har hört den här texten förr i andra, i kyrkan naturligtvis, som den är från Bibeln, men när jag har hört den här förr, så kommer det ofta med medlandet att du måste känna mer. Du är varken kall eller varm i ditt hjärta, eller du är ljummen i ditt hjärta. Du måste älska mer, du måste brinna mer och vara mer passionerad för Gud och för Jesus. Du måste liksom koka inombords om du ska vara en god kristen. Men jag tror inte att det är det Jesus säger. Jag har även hört det sägas att Jesus skulle föredra ett kallt hjärta, alltså någon som tar avstånd ifrån Gud, kanske en hatisk ateist, framför ett ljummet hjärta, som kanske skulle kunna vara en person som söker Gud men är osäker på vem Gud är eller om man kan tro på Gud. Och jag kan inte tänka mig att Gud skulle resonera så. För det står inte: jag känner ditt hjärta, du är varken kall eller varm. Eller: jag känner dina känslor, du är varken kall eller varm. Utan det står: jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Och det står inte, alltså här likställer Jesus också varmt och kallt. Det är inte så varmt är bättre än kallt eller kallt är bättre än varmt, utan du är varken kall eller varm, och vi känner inte vad som är bäst att vara, utan båda två är lika bra, båda är användbara. Ljummen är inte användbart. Och det har varit, tror jag, lite ett skällsord i kyrkan att säga att någon är en ljummen kristen, att säga att någon inte är tillräckligt varm. Och det har förknippats med en viss liksom skam att bli kallad ljummen. Det vill man inte vara utifrån det här bibelordet. Men det är ett begrepp jag inte förstår mig på eller tycker är korrekt, för då har man inte läst att det här handlar om vad vi gör. Det är gärningarna han talar om. Jesus fortsätter här att ösa hårda ord över sin församling i Laodikea. Han är inte nådig. Det församlingen är mest stolta och betraktas som sina största styrkor tar nu Jesus upp på ett lätt sarkastiskt sätt här. Från vers 17 står det så här: du säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik, och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alltså Jesus råder de här människorna som är rika att investera i honom istället för att betrakta sina pengar som det bästa de har. Alltså att leva för Gud och att leva för människorna runt omkring sig istället för att leva för sina cash. Gud kallar dem till och med fattiga. Han betraktar deras ekonomiska välfärd som sann fattigdom och erbjuder dem att istället investera i honom. Och istället för att skryta om de fina plaggen, de fina ytterplaggen och den här mörka ullen, så föreslår Jesus att de ska ikläda sig de vita kläder som han har erbjudit. Förlåtelse, upprättelse, frid, rättfärdighet och sanning. Då kommer församlingen att verkligt vara klädda inför de prövningarna de ska möta. Men som det är nu så hävdar Jesus att de står skamset nakna, eftersom de inte ärar Gud och ser vad som verkligen betyder något. Och slutligen påstår Jesus att de från Laodikeia, alltså de självaste ögonläkarna, skulle vara blinda. Och att de skulle behöva hans salva istället för sin egen för att få tillbaka sin syn. De ser inte själva att deras gärningar har blivit ljumma, oanvändbara. De ser inte att de har gett sina liv åt välfärd och rikedom. De ser inte vad som är sant, vad som är viktigt och verkligt och äkta, eftersom de mäter allt i framgång och rikedom. de har sannoliken blivit blinda, som Jesus säger. Men mest tragiskt av allt är att de inte ser att Jesus inte är kvar mitt ibland dem. De vet inte om att de har lämnat Jesus utanför sin kyrka, utanför sin församling. Men se nu vidare här från vers 20. Se, jag står vid dörren och bultar. Alltså, jag står utanför er kyrka. Jag är inte kvar där inne. Jag står ute och jag bultar på dörren. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Efter att ha öst en rejäl skopa hårda ord och kritik, så vänder Jesus på tonen och levererar ett av Bibelns allra varmaste och innerligaste erbjudanden till Laodikea. Se, jag står vid dörren och bultar. Ni har stängt ute mig. Alltså, det här är typiskt Jesus på något sätt. Ni har stängt ute mig. Jag är utanför, men jag valde inte att gå därifrån. Jag står vid dörren. Ni kan putta ut mig ur era hjärtan, ur eran kyrka, men längre än så går jag inte. Där står jag kvar och jag bultar tills jag får komma in igen. Jag ger inte upp. Sån är Jesus. Han säger till dem där inne: visa iver och vänd om. Tänk om. Och om någon gör det, ska jag gå in till den och äta med den. Det vill säga ha total gemenskap med honom eller henne, och han eller hon med mig, säger Jesus. Jesus var minst sagt inte så nöjd med församlingen i Laodikea och vad de hade gjort eller vad de sysslade med. De däremot var väldigt nöjda med sig själva. Men det man sysslade med, den inriktningen man hade i livet, den blev inte till nytta till omgivningen. Deras gärningar var som ljummet vatten. Och Gud ville se människorna i Laodikea leva ett liv tillsammans med honom och bli använda av honom. För Gud visste att de hade potential och de hade ett större syfte som de inte tog tillvara på och levde ut. Så han säger till dem på skarpen att vända om, tänka om och öppna sina ögon för vad som är sant och se sig själva i hans ljus liksom. Och jag tror han ofta riktar det tilltalet till oss också, säkert ikväll. Hur mycket sysslar vi med som inte är till användning? Alltså, hur mycket sysslar vi med som varken är kallt eller varmt, utan bara är för sakens skull, eller som är för att hålla upp en fasad om någonting vi egentligen inte är, eller någonting som inte betyder någonting för någon, varken en själv eller någon annan egentligen? Vad lever vi för? Kommer det oss själva och andra till nytta? Och du kanske längtar efter att bli använd utav Gud som skapade dig och som älskar dig och som har uppgifter just för dig. Han vill använda dig. Han vill välsigna det du gör så att det kommer till användning för människor. Jag tror inte församlingen i Laodikea själva visste om att de hade stängt ut Jesus ur deras liv och deras gemenskap. Han var utestängd och bortglömd, men han gjorde allt han kunde för att få tillbaka sin plats. Och de här orden har varit en inbjudan till människor många, många gånger förr. Och det är en inbjudan till oss ikväll igen. Om du hör Jesus bulta på ditt hjärtas dörr, kanske för första gången, eller kanske för andra gången, eller så har du hört det många gånger förr och du inser att han är inte där, men han vill komma in, så vill jag uppmana dig att släppa in honom. Ta emot honom. Han vill ha total gemenskap med dig. Han vill äta med dig, säger han. Och du kan få vara med honom.